Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu, mina damer och herrar, ska vi prata porr. Och egentligen den här frågan så här: vad händer med vår hjärna när vi konsumerar porr? Vi får träffa Maria Alin som är expert på det här. Hon har träffat hallickar, hon har träffat prostituerade, hon har träffat folk som våldtar kvinnor, hon har träffat allt möjligt i det här och väldigt många också som spelar in porr. Hon har gått in i det här i djupet och sett vad det är som har hänt, och hon har också träffat massor av forskare. Vi kommer gå in på alla de här delarna. Vad är det som händer? Hur fungerar industrin? Vilken typ av porr ska man kolla på? Vilken typ av porr ska man inte kolla på? Hur påverkar det här unga? Hur påverkar det gamla? Ja, nu lyssnar vi in ett otroligt intressant avsnitt om porr med Maria Alin.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Maria Alin.
Tusen tack.
Roligt att ha dig här.
Jättekul att få vara här.
Jag la ju upp en grej på min story att du skulle komma hit. Och då så tänkte jag så här: vad är du för någonting? Och då skrev jag först så här: porrproffs.
Mm, porrforskare tror jag du skrev.
Ja, jag vet. Men först tänkte jag skriva porrproffs.
Ja, ja.
För jag tyckte det lät lite roligt.
Porrproffs,
vad är det för någonting? Men sen bara porrexpert, porrforskare. Jag bara, men forskare, hon lägger ju så mycket tid på det här och kan jättemycket och allting. Det är ju vad en forskare gör. Så att,
just det.
Bara, du är en porrforskare.
Fint, Alex utnämnd porrforskare.
Vad säger du själv att du är? Och berätta lite grann vad du har gjort för någonting.
Mm, nej, men alltså det, visst. Det jag gör, det är att dels att driver Changing Attitudes, ungdomsorganisation. Vi utbildar i frågor som rör porr och sexköp. Och i det så föreläser jag jättemycket och träffar framförallt barn och unga, men också yrkesverksamma, föräldrar, för att prata om porr framförallt då. Och liksom skapa det här samtalet som jag brinner jättemycket för. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Visuell drog och släpper bok nummer 2 till hösten. Ja, och också jobbat mycket ideellt på Malmskillnadsgatan här i Stockholm för många år sedan. Jobbade helt liksom ideellt på fredagkvällar med att träffa framförallt kvinnor då, men också män i gatuprostitution i Stockholm. Och det är ju liksom, det är ju berättelser som man, och möten som man tar med sig och som jag verkligen har med mig i arbetet varje dag. Och då minns jag särskilt en tjej som jag nog aldrig kommer glömma. Hon kom fram till mig och berättade att hon precis hade blivit våldtagen.
Oj, jäklar.
Ja, och då var det gruppvåldtäkt som hon hade utsatts för. Och då var det faktiskt, alltså här i Stockholm så var det ett gäng killar som hade dragit med henne till ett parkeringshus vid Åhléns, alltså Drottninggatan. In i parkeringshuset, gruppvåldtäkt. 3 stycken som våldtog, tror jag, så var det 2 som liksom höll utkik. Och sen när det här var över, då kom hon liksom upp till oss då på gatan där vi serverade liksom, ja men typ mackor och kaffe så på kvällarna. Och berättade. Och jag reagerade såklart starkt på det här och kände så här, men det måste ju finnas kameror och vi måste ju kunna liksom, på något sätt gripa de här. Och jag antar att jag pushade kanske henne lite för hårt, för att till slut så började hon kräkas. Det var liksom hennes kropps bara så här reaktion på det som hade hänt. Hon ville inte anmäla, hon ville inte göra någonting. Men vi såg i alla fall till att hon blev hämtad och kom sig, liksom, kom sig tryggt därifrån. Men du vet, det är sådana tuffa berättelser som man får ta del av på. Och inte bara i Stockholm. Jag har träffat personer i gatuprostitution i flera länder i Europa framförallt. I Wien, där jag träffade väldigt mycket liksom, unga tjejer. Som, de sa väl att de var 18, men de såg ju yngre ut, tycker jag. Framförallt en tjej där som jag minns väldigt väl som var höggravid.
Nej.
Jo, stor mage. Och det är också någonting man ska veta om, att sexköpare, det finns en större efterfrågan ibland på gravida kvinnor.
Alltså det är så absurt.
Ja.
Det är så stört.
Att man liksom tänder på det då. Så att hon stod där på gatan och hade ju förmodligen en hallick också som tjänade pengar på henne. Och sen 1 år senare så var jag tillbaka på samma gata. Inte i syfte att träffa personer i gatuprostitution, utan som turist egentligen. Men gick ändå på den här gatan för jag ville liksom bara kolla läget så där 1 år senare. Och då ser jag henne stå där och klyschigt nog så det regnar och hon står där utan mage den här gången. Och då får jag ju veta senare att bebisen har ju, den är adopterats bort. Och hon står och gråter i regnet faktiskt. Så filmiskt men fruktansvärt. Ja. Sen har jag också träffat personer som begår sexualbrott. Jobbat mycket ideellt också på en anstalt i Sverige som är Sveriges största och mest liksom högsta säkerhetsklass då för sexualbrottsdömda killar och män. Och på något sätt fått höra...
Vilken är det? Är det Hall eller?
Salberga. Mm, så det är en klass 1-anstalt. Och träffat då de som sitter där och får liksom... se den andra sidan då av de här brotten.
Alltså våldtäktsmän då, eller?
De värsta sexualbrotten du kan tänka dig.
Alltså ja. Pedofiler,
absolut, allt. Alltså brott mot barn, mot kvinnor, mot män. Allt det värsta du kan tänka dig. Liksom.
Sitter alla de ihop, eller?
De sitter på...
För jag tänkte det, för man har ju hört väldigt mycket om just så här typ pedofiler.
Mm.
Att de kan inte sitta på vanliga anstalter för att även mördarna tycker att du har fan gått ett steg för långt.
Just det.
Vi kan mörda folk, men vi kan fan inte liksom våldta barn. Mm. Så att de typ dödar dem.
Här är du lägst i rang liksom.
Ja.
Nej men så är det, du har helt rätt. De placerar ju de som döms för sexual- och relationsbrott. De hamnar tillsammans. Och sen så, det är ju tycker jag en felbedömning. Men man kallar ju de som har begått ett mord till exempel, att då är det ett normalbrott. Så på normalbrottsavdelningen så sitter du om du har begått ett rån eller ett mord. Eller, och har du misshandlat någon i en relation till exempel, eller om du har begått ett sexualbrott, då sitter du tillsammans. Mm. Så det är ju säkert också en säkerhetsfråga, som du säger. Absolut. Mm.
Men då var du där.
Mm.
Och var det något möte som du liksom tänker därifrån?
Många.
Eller?
Alltså vid ett tillfälle, eller vid egentligen kanske ett halvår ungefär, så hade jag det... jag var på Malmskillnadsgatan på fredagkvällar och så åkte till Salberga på lördag morgnar. Så att jag åkte hem, nattåget hem till Uppsala, sov några timmar och sen åkte jag till Salberga.
Alltså vilken jävla hjälte du är, Maria.
Alltså för mig handlar det ju om att så här, det jag känner, Alex, det är så här. Ska jag stå och föreläsa någonstans så måste jag liksom ha de här berättelserna. Jag måste veta vad jag pratar om, jag måste ha träffat dem. Och det är också det jag gör nu mycket, att jag också pratar med personer i porrindustrin. För att jag känner någonstans att jag kan bara läsa mig till så mycket. Resten måste jag liksom förhöra first hand. Så att nu gör jag också mycket intervjuer med personer i porrindustrin. Regissörer, producenter, de som medverkar i filmer. För att liksom förhöra deras verklighet. Och allt det här, jag tror att det jag kan väldigt ofta känna det är att nej, jag har liksom ingen PhD, jag är ingen forskare på papper så, men jag känner att jag sitter faktiskt på jättemycket berättelser och stories som gör att jag känner att jag har liksom vad ska man säga, blivit övertygad om hur viktigt det är att vi pratar om det här och hur verkligt det är och hur illa det kan vara för så många. Och det jag också ser med, om man tänker sig personer i porrindustrin, så tycker jag att de berättelserna liknar väldigt mycket de som
man hör i Framgångspodden.
Ja, nej. Tvärtom. Tvärtom faktiskt. De som man hör, alltså de jag hörde på gatan, alltså i gatuprostitution. Det är väldigt lik, liksom, en liknande bakgrund hos dem. Och också tycker jag, sorgligt nog, så såg man också tydligt, tycker jag, att personen jag träffade på Salberga, det fanns också väldigt många tuffa, tunga historier där också. Och det är inte alls för att liksom bortförklara eller liksom förminska någonting, utan bara för att konstatera att det kanske inte var så lätt här heller. Och eftersom att jag brinner för att förebygga, så tänker jag att vi behöver ju förstå hur kan vi förebygga att människor begår sexualbrott, till exempel.
Men har du pratat med några pedofiler exempelvis?
Ja, absolut.
Absolut, de hänger hemma hos mig fredagkvällar, så är det först pedofilerna som kommer och sen hänger de mördare. Men berätta då, vad är din... Vad har du tänkt av för någonting? Jag kan tänka mig bara att det måste vara så otroligt mycket tankar och känslor och insikter om man också har liksom varit på de platserna som du har varit. Vad har du tänkt kring de som har gjort de absolut värsta brotten?
Mm.
Varför gör de det? Hur känner de? När du har samtal med dem, vad säger de?
Mm. Bra frågor. Alltså så här, det jag någonstans bestämde mig för innan jag började gå till Salberga, nu är jag inte där längre, men det jag bestämde mig för, det var att jag liksom började på något sätt definiera min roll. Jag är inte, om man tänker det som en rättegång, jag är ju inte vittne, jag är inte målsägande, jag är inte utsatts. Jag är inte närstående anhörig, jag är inte domare, jag är inte liksom jury. Jag har liksom egentligen ingen roll annat än egentligen att vara medmänniska. Och det var väldigt viktigt för mig att bestämma mig för att det ska vara min ingång i det här. Och sen har jag också medvetet inte... Jag har inte liksom ens försökt ta del av några journaler. Eller liksom, jag vill inte veta lite så. Så har jag tänkt någonstans att vill de berätta så får de göra det. Och där så finns det absolut de som kan vara väldigt snabba med att säga. Dels kanske de till och med undrar, vad gör du här? Kan ställa frågor som, så här, vet du om att du är på en sexualbrottsavdelning nu? Vet du om vilka brott vi sitter för? Ja, jo, men det vet jag. Ja, men du är här ändå. Så det kan finnas en ganska mycket så här förvåning hos många. Men sen så tror jag att många faktiskt... bemöter man människor som människor, så tror jag att det kan liksom sänka barriären och öppna upp för de här samtalen. Och där så har jag sett väldigt ofta att många har själva berättat om sina brott. Och då kan det vara väldigt, väldigt hemska berättelser. Och alltså det...
Men varför gör de det då? Är de ta pedofiler som du har träffat. Är det för att de deras... Är de porrskadade? Är det för att de tänder på att sätta på barn?
Porr är absolut en jätteviktig del i det. Sen så tänker jag att det är viktigt, alltså, när man tittar på sexualbrottsforskning och ser varför framförallt vuxna män då begår liksom sexualbrott mot barn, så kan vi inte bara, om man säger, skylla på porren, utan där måste vi se det som liksom att det finns massa faktorer, riskfaktorer. Men det vi ser, och det jag såg väldigt tydligt, det var att porren var väldigt ändå en, vad ska man säga, om man tänker en tårta, så var liksom porren en tårtbit i hela deras bild av sex och bild av förväntningar. Och där tänker jag att det är ju en, alltså då är de en stor riskgrupp. Så att matar man den riskgruppen med porr, då är det klart att det liksom, då ökar vi risken för att någonting ska hända. Men sen är det klart, det har ju funnits, liksom, människor har begått brott mot barn i alla tider.
Ja, men svarar du på frågan då? Varför går pedofilerna på barnen? Är det för att de är kåta på det?
Alltså det, ja, det,
är det det som är, eller är det ett fel i hjärnan?
Ja, ett tändningsmönster är ju det man ofta brukar prata om, att man har ett tändningsmönster mot barn. Och sen så kan man ju såklart diskutera.
Så man har
det.
Olika tändningsmönster, så att det, ja, kan vara så att jag har tre olika saker som jag är mest tänd på.
Just det.
Och de kanske har så här typ får, jätter och barn under 5 år.
Mm.
Och är det någonting man föds med, att det är så att det är jättemånga här i samhället som går runt och egentligen är så här superkåta på barn.
Just det.
Fast man fattar så här att this is not good shit. Det är bara att man har det tändningsmönstret i sig. Sen håller man det hemligt och antagligen hemligt hela tiden. Man kanske går in på porrsidor och kollar så här barnporr liksom. Vad är din erfarenhet av det?
Ja, alltså, jag skulle säga att det är väldigt många av dem jag har pratat med som hävdar att de föddes med det. Att de föddes med det här liksom, tändningsmönstret. Och det finns också forskare som håller med om det. Sen vill jag ändå påpeka att det också finns i vårt samhälle en ganska egentligen tydlig sexualisering av barn. Och liksom, går man in på Pornhub så är ju en av kategorierna teen till exempel. Alltså tonåring. Så att mycket i dagens liksom, samhälle och kanske framförallt då i porrindustrin älskar ju det här väldigt unga. Och jag tror någonstans att det vi gör när vi släpper porren fri till så många som kanske inte har de här, vad ska man säga, förutbestämda liksom sårbarheten för det här. Att när liksom the average person på något sätt exponeras för den här typen av sexualisering av minderåriga, där någonstans så förändras också tändningsmönstret till den personen. Så jag tror någonstans att liksom, den här normaliseringen då av sexualiseringen av barn och unga, den påverkar i våran, liksom, våran syn på barn och unga. Att vi plötsligt tycker att det är inte så farligt med en liksom, 14-15-åring och en liksom, 40-åring. Alltså för att vi ser någonstans att så ser det ut i porren. Jag säger inte att det här är liksom, en åsikt eller en attityd som alla vi anammar. Men jag tror att risken ökar i och med att vi har då Pornhub, typ världens största influencer, som erbjuder oss det här 24/7.
Och om man kollar på hur du själv kom in på det här ämnet, så var det ju, det startade ju någonstans också med din frisör.
Mm, precis. Alltså, så sjukt. Min förra detta frisör, ska jag säga, jag bytte sen. Hon, long story short, så klippte jag mig på ett ställe i Uppsala. Och då visade sig sen, jag var på ett event och så träffade jag min frisör och liksom går fram och hälsar på henne. Och märker att så här är det någonting, vad är det? Och hon är stressad och vill ha min hjälp. Och så, här, så jag bara, följer med henne, får träffa en annan kvinna. Och sen får jag träffa Pavel då, en man som saknar armar. Så han har liksom korta armar. Och då är storyn som jag får berättat för mig är att han har förlorat sina armar i ett krig. Och nu är vi här för att samla in pengar till hans nya proteser. Och jag fick se något typ läkarintyg från Barcelona. Och det var liksom så här, men för 100 000 så kommer Pavel få nya armar. Liksom klipp till att polisen ringer och vill hålla förhör. Där de helt enkelt vill att jag ska berätta om det här mötet då. Och då har det visat sig, för då har Pavel rymt från dem. För det som hade hänt var att de hade kidnappat honom. Så i 2,5 år så var han i Moskva och i Stockholm utanför köpcentrum och gallerior och liksom, ja, centralstationer. Och med en skylt om halsen där det stod att han behövde pengar. Men hela grejen var att han hade redan proteser. De hade tagit hans proteser och sen ställt honom utanför de här olika... för att samla in pengar då. Så att det var ju Sveriges första fällande dom för människohandel för andra ändamål, alltså i det här fallet tiggeri då, där någon dömdes helt enkelt. Så min frisör dömdes för människohandel, så jag satt i Stockholms tingsrätt och vittnade mot henne. Så otroligt surrealistiskt.
Alltså det finns ju grader av... ställen man hamnar på i helvetet.
Ja,
det här är ju...
Jo, men visst.
Och vad fick hon då? Hon fick
en
dagsbot och två dagars städa lite grann via kommunen.
Mm. Alltså grejen är så här att det vore ju inte helt chockerande om det vore så. Men hon fick nog några år i alla fall. Och sen vid den tiden så jobbade jag också... Jag drev då ett kärnkärnhus ideellt och sen så jobbade jag på en klädaffär. Och efter att hon hade muckat så handlade hon av mig. Hon kände inte igen mig. Så plötsligt så stod hon framför mig och skulle handla ins. Och sen en annan gång så satt hon bakom mig på bio. Och då var det ju några scener i den filmen som handlade om barnarbete och liksom tvångsarbete. Ja, läskigt.
Man hade inte kunnat...
Nej, jag sa inget. Jag var så chockad. Jag bara, det här är inte sant.
Ja. Jag sitter och människohandlar. Vad brutalt.
Mm.
Okej. Okay,
sådana situationer hamnar jag i.
Sådana situationer. Och bara till så här... vad är ett av de absolut tuffaste mötena som du har haft hittills?
Mm.
Är det någonting som... har berört extra mycket.
Mm. Jag har en tjej som jag inte kan släppa. Hon träffade jag i ett red light district i Europa. Och hon var nog från Tjeckien, vill jag minnas. Hon talade inte ett ord engelska. Och jag var där med en grupp som brukade besöka kvinnorna då i gatuprostitution. Och män och transpersoner. Och mitt i allt så, och det regnar också den här kvällen, och där så, så går jag liksom på det här red light, alltså på bordellområdet liksom, och då kommer hon bara springandes fram till mig och bara vill ta mig i händerna, så hon vill bara hålla händer. Så vi bara står där och håller händer. Och hon pratar inte engelska, jag pratar inte hennes språk. Regnet liksom bara öser ner och... hon bara är nöjd med att stå och hålla händerna. Hon släpper inte mig heller. Och sen så kommer hennes hallick. För det här var ju då ett red light district där tjejerna var indelade efter nationalitet. Så att var man från Tjeckien stod man där, Italien, Spanien, Österrike, Tyskland. Och då kom hennes hallick då från liksom hennes sektion. Ja, vad ska man säga? Och liksom cirklade runt oss som en hök, minns jag att det kändes som. Och viskade det jag uppfattade som liksom hot då, i hennes öra. Typ att så här, släpp henne, bli klar, nu ska du tillbaka och jobba. Och till slut så behövde vi släppa händer. Och jag behövde gå därifrån och hon behövde gå och ställa sig på trottoaren igen. Och jag minns att när jag kom hem hade jag liksom bara, det gjorde bara ont i hela hjärtat. Och henne, jag kan inte sluta tänka på henne. Hon var ung också, säkert 17-18 år.
Det är nog hemskt alltså.
Ja, jag har alltid liksom undrat så här, hur... hur gick det för henne? En annan också som... det var här i Stockholm. Då var det en tjej som fick sitt näsben uppslaget... ja, av en sexköpare. Eller någon som köpte betalda övergrepp egentligen. Som det ju handlar om. Och den här personen hade slagit upp hennes näsben nästan så mycket att det nådde hennes hjärna. Så hon höll på att
Jesus, alltså.
Dö. Ja. Så hon hamnade ju på intensiven och låg där i, tror jag, 2-3 månader i alla fall. Innan hon kom ut.
Alltså det är så...
för han tände på blod. Det var liksom grejen. Det var det han gick igång på. Och det här är det som personer i prostitution behöver riskera att möta. De vet ju aldrig vem de möter. Det finns ju ingen garanti. Och det är därför sexköpslagen i Sverige är viktig. För att den lägger ansvaret på köparen. Och säger att det är du som har makt och som har pengar. Och möjlighet att liksom göra någonting. Att gå därifrån. Det är ditt ansvar att ta ansvar.
Och hur brukar det funka bara? Vi tar i Sverige. Hur fungerar det? Finns det? Jag antar att det finns hallickar här också. Att det finns, och de är oftast män då, eller?
Oftast, men...
det kan vara kvinnor också.
Det kan vara kvinnor också.
Ja. Berätta lite grann hur det fungerar. Hur ett klassiskt exempel skulle kunna vara till att man blir prostituerad. Hur mycket man får betalt, hur mycket tar hallicken, hur kommer man in i det?
Nej, men classic.
Var står man någonstans? Är det webb? Är det, står man på gatan? Men så här, gå igenom bara ett flöde så man förstår det.
Jag skulle säga att man kan, lite grann kan dela in det i två liksom grupper. Det ena är ju, om man säger sig, de som har ett svenskt medborgarskap. Där kan det oftast finnas mycket självskadebeteende, mycket missbruk till exempel också, som kan driva på anledningen till att man är i prostitution. Man kanske inte har en hallick, utan man är helt enkelt i en sån desperat situation vad gäller kanske ett missbruk då, så att man söker sig till den här situationen. Vi har också en del unga tjejer då framför allt, men också killar som använder det som ett sätt att självskada. Så att man dämpar ångest och oro genom att sälja sig, och då gör man kanske framförallt det via nätet till oftast äldre män. Och de stories jag har hört har handlat om att det har varit väldigt sadistiska män som gärna köper av mindreåriga, alltså som begår övergrepp egentligen då på barn. Så det är liksom, vad ska man säga, för dem kanske med svensk medborgarskap. Och sen så ser vi också en stor grupp, kanske framförallt från Rumänien och Bulgarien, men också andra länder, både i och utanför EU, där det finns mycket tydligare spår av liksom människohandel eller koppleri då, alltså att man har en hall liksom tjäna pengar på det här. Och den prostitutionen, ska jag säga, är väldigt fattigdomsdriven. Typiskt liksom, scenario är ju en ung tjej från Rumänien som ska försörja antingen egna barn eller familj på något sätt. Så att hon helt enkelt tackar ja till någonting i Sverige. Och så finns det ju grader av hur mycket man vet om vad som kommer hända. Vissa där är det liksom, det är kidnappning och det är liksom väldigt ett typiskt människohandelsscenario. Eller också kan det finnas där man kanske någonstans vet om att jo, men det kanske kommer innebära det här, det här, det här. Men så kanske man också får liksom en, man gör en deal och tror att jag ska få behålla x antal mycket pengar och så vidare. Och så kanske det blir värre än vad man hade trott och så vidare. Och så hamnar man här. Och då finns det gatuprostitution, framförallt Stockholm, Göteborg, Malmö. Men den stora delen av prostitutionen sker ju på nätet. På typ eskortsidor och så, med annonser.
Är de lagliga eller?
Ja, det finns ju. Alltså det,
för jag tänker att det är väldigt konstigt så här att man lägger ansvaret på köparen, men då borde ju köparen också vara sajten som tar betalt
ja,
för det.
Eller kopplaren, alltså
eller kopplaren.
Ja, precis. Ja, alltså det finns ju också en del så här sugar dating som det kallas.
Ja, det sidor. Där har jag hört talas om.
Du har hört talas om det.
Sugar, just det. Det
typ blivit lite så här äldre person som försörjer en yngre, fast egentligen oftast handlar det om prostitution då, eller sexköp. Och där var det ju faktiskt, det prövades ju en norsk man, Sigur, som ägde Rich Meet Beautiful, en sida. Som var liksom, nej, det är bara sugardering, det är absolut inget, här sker inga sexköp, här är det bara liksom, det är härliga middagar och trevliga presenter, det är inget annat. Men han fälldes ju faktiskt för det här, så att det borde ju gå.
Okej, okay. Och då, så väldigt mycket görs på webben då?
Mm.
Och då finns det olika eskortsidor.
Mm.
Och vad är nästa steg då? De ligger ute på eskortsidor.
Mm.
Väljer man person då, eller hur fungerar det? Och möts man upp i, kommer de hem till det? Möts man upp i någon så här lägenhet på Östermalm, eller hur fungerar det?
Ja, men typ som du säger nu. Alltså, ofta står det ju annonsen. Dels så står det vad man liksom ställer upp på. Alla möjliga olika sexuella handlingar. Och så står det också, till exempel om det är en in-call eller out-call. Att alltså, man kan tänka sig att jag åker till din lägenhet, eller du får komma hit. Men ett typiskt scenario som där till exempel polisen, när de griper sexköpare, då har ju de också att liksom, de har spanat på eskortsidor och så har de prioriterat personer som de tycker ser ut att vara under 18. Och sen så helt enkelt så kanske man stämmer träff då och låtsas liksom vara en sexköpare, spanar utanför lägenheten och griper sexköpare när de väl kommer. För då är det oftast kopplat till lägenhetsbordeller då, kallas det. Och jag menar, det har ju funnits ganska många fall med till exempel människor här i Sverige som hyrt ut via Airbnb där man visar sig då ha fått sin lägenhet använd till prostitution.
Den är inte helt hundra.
Den är inte helt hundra, nej. Den är inte så trevlig. Så att,
det är svårt. Ja. Det är ett stort nätverk och det bara görs på massa kreativa sätt. Och Airbnb, där så byter de adress och så görs det.
Okay. Precis. Och i liksom, några år så var det hotellen i Stockholm till exempel var jätteutsatta. Men sen så blev man väldigt duktig på att liksom target hotell. Så att då gick det över till exempel Airbnb och privata bostäder och så vidare. Så att de är kreativa, människohandlarna och kopplarna. De är absolut kreativa.
Och hur mycket får man betalt?
Det beror också på vad det är för någonting. Men jag ska säga ungefär för ett liksom fullblodigt samlag skulle jag vilja säga typ, säg 1000 spänn, 500 spänn till och med kan det också vara. Beroende på egentligen hur, i vilken tuff situation man är i. Det kan också vara 2000-2500, alltså... Ja, det beror nog lite på. Väldigt ofta så har jag suttit med personer som varit i väldigt svårt missbruk. Där man helt enkelt bara tackat ja till vad som helst i princip för att man är så desperat. Så att då har ju också sexköparen haft ett liksom förhandlingsläge.
Ja, så att det kan ligga på runt 500 kronor till 1000 kronor, 2000 kronor.
Ja. Ja.
Ja, det är inte mycket pengar för en våldtäkt.
Nej, du, där sa du det. Det är inte det. Och jag tror att myten kring prostitution eller om man tänker sig dokumentera prostitution alltså i porrindustrin kan ju vara att det är liksom lättjänta pengar och att det är bra med pengar och så vidare. Och ja, det kan dras in jättemycket pengar om du tar emot, låt säga att du tar emot 10 sexköp om dagen. Det är klart att det liksom blir klirr i kassan. Men att det skulle vara lättjänta pengar, nej, absolut inte.
Jag pratade med en prostituerad förut. Mm. Hon sa att hon typ en dålig kväll så låg hon typ med 3-4 stycken.
Mm.
En bra kväll var det över 10.
Just det. Mm.
Det är så sjukt många.
Mm. Det är många.
10 stycken personer på typ en natt.
Mm. Skulle du palla 10 lägg på en natt liksom? Det är inte ens med samma person skulle de flesta. Alltså det är ju...
Ja, och så möter man någon som är lite så här... Mm. Så möter man och... Alltså det är inte heller så att den här personen... Att det är 10 pers man vill ha sex med heller. Att det är så här... Nej. Så möter du någon riktigt pervers jävel och så möter du någon annan. Och sen är det... Alltså det är ju inte som att någon som luktar skit bara. Och någon som är... Och sen... Ja. Mm. Men... Ja, det finns mycket att prata om de här bitarna.
Mm.
Vi kan, hur mycket sexköp görs i Sverige? Har du koll på det?
Mm. Alltså det man säger är ju att var tionde man i Sverige har köpt sex. Det är ungefär de siffrorna vi kan säga säkert. Ja, det är typ det vi vet. Och när det gäller vilken typ av sexköpare så pratar man om lite olika grupper. Men att de flesta ändå har familj, de flesta har barn, tjänar hyfsat bra, finns i alla samhällsklasser och så. Det går inte riktigt peka heller på liksom så här... Ja, men det ska vara personer bara med den här typen av jobb till exempel, utan det, ja, det de i så fall kanske har gemensamt är ju en uppsättning attityder som oftast är sexistiska, rasistiska, ojämställda och så vidare. Man har ju en viss människosyn som gör att man tillåter de här handlingarna för sig själv. Mm.
Alltså jag var inne på en sån här thai-massage-ställe där vi bor i Vasastan. För det första var det ett annat thai-massage-ställe som jag inte varit på, men det är nedstängt. Polisen var där för bara några månader sedan och stängde ner. Men jag kom in på ett en gång, på Vallalavägen, som jag tror att det är öppet fortfarande. Men då gick jag in där, och då kom vi in i ett rum, så här, utan fönster, någonting så här, helt så här, typ sammetsgrejer på sidan. Och sen så bara stängde den dörren och låste den.
Mm.
Ja, det här är så konstigt. Mm. Och så stod en massa toalettrullar där inne.
Mm.
Och det var så här, jag tog ju bara en massage, men jag bara, det här är
det här är ju...
Ja, men det här är ju 100% att det här, alltså tänk ett pyttelitet rum som de låser. Jag bara, vilka låser dörrarna ens?
Mm.
Och sen så står liksom toalettrullar in. Jag bara, nej, men det här är 100% att det här är en att liksom fokus på det här är mer åt happy ending hållet än det är att de ska göra en så här sportmassage.
Mm, just det, precis.
Men det känns som ett vanligt ställe att säga på thai-massage och sånt.
Ja, alltså du har helt rätt. Och där finns det ju liksom inte riktigt några studier. Där vet vi däremot att olika typ tv-program egentligen har liksom gjort sina egna liksom undersökningar och ringt upp helt enkelt till thai-massage-salonger och hittat att majoriteten, den absoluta majoriteten, erbjuder sexuella tjänster. Sen tänker jag så här, det finns ju de som är seriösa och då tycker jag liksom, stackars de som behöver liksom dras med i det här träsket. Och det går ju inte riktigt alltid att veta. Men jag menar, nu bor jag i Stockholm, men innan bodde vi i Uppsala och bara i det lilla området vi bodde där så fanns det typ 7-8 stycken. Och vid ett tillfälle så gick jag förbi, ser en man gå ner och jag liksom bara, min magkänsla bara säger mig att nu är det dags att låtsas att du pratar i telefon och istället filmar. Jag filmar, han går ner, möter upp en kvinna, tar emot pengar, alltså en bunt med pengar ifrån henne och sen går därifrån. Jag tar regnummer på bilen och allting, ringer polisen, berättar och en vecka senare så var det faktiskt borta. Då var det stängt igen, den här salongen.
Mm-hmm.
Jag fick aldrig veta om det är liksom så. Men jag tror att det var någonting som pågick.
Nu ska vi hoppa in i en programpunkt som heter att lyssnarna frågar.
Mm.
Och här har vi fått jättemånga frågor till dig, Maria. Så att stort tack till alla er som har frågat. Helt fantastiskt, ni kommer med så mycket bra grejer. Så vi börjar beta av här, fråga efter fråga.
Mm.
Kör första här.
Hejsan Alexander, hejsan Maria. Jättekul att jag ska få ställa de här två frågorna till dig idag i Framgångspodden. Mitt namn är Jesper Björkman Lascano, kommer från Lidköping, Västra Götaland. Befinner mig nu i Thessaloniki, Grekland. Det är så här Maria, vad händer med din kropp långsiktigt när du kollar på porr? Jag har gjort det sedan jag varit liten, så jag har alltid varit nyfiken på vad det faktiskt sker. För att idealet vi ser i porr är helt absurd, det är liksom overkligt. Och NoFap Challenge och det har gjort att jag har förstått att det faktiskt... är en sanning i det? Så skulle jag veta vad som händer med din kropp. Och min andra fråga är, om jag nu väljer att onanera, vad skulle du rekommendera då? Skulle du rekommendera att använda fantasin som jag gjorde när jag var ung? Vad är dina råd? Tack så jättemycket. Jag önskar er båda en fantastisk dag och en god fortsättning på 2021 och att alla era mål uppnås. Ha det fint!
Schysst!
Bra fråga!
Ja, verkligen. Härlig energi. Nej, men vilka bra frågor. Dels skulle jag säga, om vi tar den sista först, så skulle jag säga att jag är supersexpositiv. Och jag tänker att det är viktigt att liksom bara, när man ska prata om porr, att man någonstans gör det tydligt att där handlar inte om att vi ska liksom tillbaka till händerna liksom på täcket och det växer hår på dina händer om du rör dig själv. Alltså det är liksom inte alls där jag är överhuvudtaget. Och dit vill vi inte hamna. Så att jag tänker att liksom ha sex med sig själv är bara i grunden superpositivt. Så länge du upplever att det är hälsosamt och härligt, så kör på. Och det gäller ju också, vad ska man säga?
Jo, men ska man sätta sig med en Ellos-katalog då? Eller och kolla på så här liksom stringbilder? Eller ska man kolla, köpa någon gammal tecknad film? Mm. Och så här, vad gör man om, eller för det är ju tantfråga, eller är det bara så att man ska ligga och tänka?
Just det. Alltså grejen är så här, att jag tänker att dels är ju inte sex en mänsklig rättighet, och att ha någonting att underhållas av för att kunna komma är ju inte heller egentligen en rättighet. Så att allting måste ju någonstans ställas emot liksom, vem är det som i så fall ska medverka i det här materialet som jag behöver för att onanera bättre, om man säger. Går det liksom att, tycker man själv att det går att rättfärdiggöra att personer ska medverka i porrfilm för att jag ska ha någonting att runka till, så jag ska slippa Ellos-katalogen liksom? Så att fantasin, låt oss liksom inte underskatta fantasin. Absolut inte. Och sen tänker jag att mitt liksom fokusområde är ju mainstream porr. Jag liksom säger inte så mycket egentligen om, det finns ju massa andra typer av porrfilmer eller porr, liksom, regissörer som påstår sig producera mer etisk porr. Och då känner jag så här, men gör det
miljövänlig porr.
Ja, miljövänlig, fair trade, kravmärkt enligt Uppdrag granskning kanske inte säger så mycket längre då. Men men fair trade porr kanske, eller någonting. Nej, men just liksom, du vet, det finns ju liksom de kategorierna. Och där känner jag så här att någonstans blir det upp till konsumenten också. Kan du garantera att det du konsumerar liksom producerades på ett schysst sätt? Det är liksom någonstans frågan jag tror man behöver ställa sig. Att kan jag veta att det var frivilligt, att det var samtycke, att alla mår bra? Och
ja, men det har man ju ingen aning om. Det kan ju ingen säga någonsin.
Nej, precis. Och därför säger jag att det är risky. Att bara helt enkelt googla porn idag och hoppas på det bästa. Det är risky business. Och framförallt när vi tänker på mainstream-industrin. Och med tanke på vad som händer då i kroppen och framförallt i hjärnan. Det är ju liksom enkelt förklarat, så har vi ett belöningssystem. Du har säkert stenkoll. Det handlar om att vi belönas för alla möjliga härliga grejer vi gör. Vi tränar, vi ligger, vi käkar, vi liksom kramas. Och allt det här gör att vi får dopamin på slag i hjärnan. Så finns det vissa saker som kommer ge ett större utslag av dopamin, till exempel droger, alkohol, tobak. Och där vi också ser att porren ingår i en sån kategori då, om man säger, som ger ett större påslag. Och där så finns det också en risk för ett eventuellt beroende då, eller en tvångsmässig konsumtion, som man också skulle kunna kalla det. Just att man upplever att det som händer med hjärnan är att hjärnan till slut tycker att porren man kollade på i början känns tråkig. Och nu så vill man liksom spice things up. Så att antingen vill man kolla mer, eller så vill man kanske ha lite mer aggressiv porr för att man rent kemiskt ska känna samma sak och gå igång. Så det är ju liksom det som på något sätt händer så där, i hjärnan. Och sen så vet vi också från 50 år av forskning att det skulle kunna påverka våra attityder. Alltså våran egentligen inställning till sex, till våran egen kropp, till den andras kropp, till liksom förväntningar och så vidare i relationerna. Förändra tändningsmönstret som vi pratade om innan. Så att, det är liksom, det är mycket som händer, och jag tänker att man behöver vara en, i bästa fall, liksom medveten konsument idag. Så att man faktiskt sätter sig ner som han har gjort och faktiskt, han har uppenbarligen funderat lite och kanske också märkt att det har påverkat honom. Och jag märker också det på de meddelanden jag får ta emot, att framförallt från killar som skriver att så här, jag har kollat på det sen jag var liksom 13-14, nu är jag 22. Har märkt att det här har hänt. Typ. Jag har fått liksom skeva förväntningar. Jag tycker att liksom, det känns tråkigt i sängen. Jag vill typ bara ha porr. Det är det enda jag går igång på. Och så vidare. Så att, vi har så många berättelser. Och vi har så många stories som på något sätt visar i alla fall hur Det skulle kunna påverka också då såklart hur viktigt det är att vi pratar porr.
Men har du några så här, det vill säga att det sitter väldigt, för det har kommit in väldigt många frågor, folk som är väldigt, väldigt porrberoende.
Mm.
Och det är ett gäng frågor som har kommit in som vi ska prata om, som vi ska lyssna på här.
Mm.
Det är också väldigt många som är anonyma och inte vill ställa frågor.
Mm.
Så här, men väldigt många är beroende av porr, alltså de är jätteberoende av det. Sen vet jag inte hur beroende de är, men det kändes som att de var lite så här, jag måste få stopp på mitt porrberoende.
Ja,
men det är lite grann kanske som om man röker cigaretter. Så är det så att, och där är det lite nice att man får ett nikotinplåster.
Mm.
Att man kanske går, istället för att man har rökt i 10 år och sen går man bara rakt av och bara klipper.
Mm.
Men det är ju så att, vad har du för, har du några bra saker som man blir jäkligt kåt av som inte är porr?
Mm. Bra fråga. Nej men alltså, låter jag som en tant om jag säger typ erotisk litteratur? Nej men alltså det finns ju grejer där
alltså människor... jag tycker ju det är fantastiskt.
Du tycker det?
Jag tycker det är fantastiskt. Alltså noveller, sexnoveller.
Berätta!
Vadå berätta? Det är du som ska berätta. Nej men jag har framförallt också när jag var ung.
Ja.
Jag kom över massa det fanns en tidning eller ett magasin som hette Cupido.
Jaha!
Som är, jag vet inte hur...
Alltså Cupid liksom, amor lite...
Jag vet inte vad det står för. Det står bara Cupid. Man kanske inte ens säger så. Men jag tyckte det var helt fantastiskt att läsa sexberättelser.
Ja, men shit, vad härligt. Vad kul. Alltså det, då tänker jag att så här...
Alltså det, för er som inte har testat att läsa sexberättelser, det är en oslipad diamant.
Nej, men shit. Bra tips.
Men vadå bra tips? Har inte du läst några eller?
Jo, det är klart. Absolut. Jo. Alltså jag håller med. Jag håller faktiskt med. Jag tycker att så här, jag har ju aldrig liksom kollat porr själv. Och jag tycker att de gånger jag har läst typ erotisk litteratur så tycker jag att det är... Jag håller helt med. Det är liksom otroligt typ. Alltså verkligen. Jag håller helt med. Och jag tycker att så här... Alltså det här också är väl viktigt att säga då. Att folk är olika. Alla tänder ju inte på exakt samma sak. Och jag tänker också bara för att så här, allmänt för att bli kåt så behöver du också någonstans ha liksom, tror jag, en liksom glädje någonstans i livet. Du behöver känna att det känns positivt med sex. Du behöver liksom vilja kanske minska på stressen i livet. Alltså det finns så mycket sånt grundläggande som jag tror behöver liksom vara på plats för att du ska tycka att sex överhuvudtaget känns intressant och liksom så. Och sen säger jag inte att du ska vara, liksom, vara en långvarig relation eller vara gift. Jag säger att någonstans så kanske det också kan öka på att känna sig åtminstone trygg med den man ligger med eller de man ligger med. Så att jag tror att grundläggande sådana liksom, saker hjälper ju såklart till. Men, ja, men låt oss slå ett slag då för litteraturen.
Ja, ja. Högläsning.
Högläsning.
Men är det något annat? Erotisk litteratur?
Sexleksaker.
Sexleksaker.
Ja, alltså podden Alla Våra Ligg har ju en skitbra box, liggboxen. Som de har skickat till mig i alla fall 2 gånger. Jättemycket spännande grejer.
Alltså, exempelvis då handfängsel eller...
Nej men alltså, typ, det har jag nog aldrig fått. Men typ alltså, dildos och penisringar och allt möjligt.
Men jag tänker på spännande. Egen onani framförallt. För att jag tror att, det har ju du bättre koll på, men jag tror att porrkonsumtion är framförallt att folk gör själva.
Ja.
Än att de sitter liksom 4 stycken par och kollar på det där tillsammans.
Nej, men precis,
på storbilds-tv.
Med popcorn liksom.
Med popcorn. Nej, och sitter och...
inte riktigt. Nej men visst, alltså där liksom sex, alltså men dildos, alltså en vibrator typ, eller 10, alltså liksom att, tror jag...
Jo men om man är kille då? Man kanske inte vill köpa liksom en mega svart stor dildo och sitta och...
Ska vi döma? Då
nej,
kanske finns någon som...
Jag ska inte döma. 40 centimeters. Det finns det, men jag tänker på, det är killar som konsumerar porr, onanerar, sitter och runkar.
Just
finns
det
något...
Just det.
Alternativ, än att de ska köpa ett får eller så här, Barbaras eller...
Ja, alltså grejen är så här att det här, jag tycker att det här är liksom en vad ska man säga, på ett sätt är det en svår fråga för att jag förstår varför porren vinner, om man säger, i tävlingen mellan eventuell litteratur kanske och porrfilm. Alltså det ena, du behöver ju, alltså, ja, jag menar, det är jobb att ens hitta den här litteraturen och sen bli nöjd och ska du läsa så kanske det var
skit. Ska du läsa 12 sidor
exakt
innan du börjar för att det är ett förspel på typ så att de går till butiken och ser någon och sätter du på en p-rulle som är liksom konstruerad på att du ska på 4 minuter 31 sekunder så ska du komma.
Precis. Precis. Och inte bara det, du har tillgång till, dels är det ju visuellt, vilket blir mycket starkare för hjärnan, och sen har du ju tillgång till, alltså vadå, tusentals personer inom loppet av liksom några sekunder. Så att det är en helt annan, det är ett buffébord jämfört med typ att laga maten själv. Och det är klart att det är lättare att då gå till buffén. Så jag fattar liksom varför porren vinner.
Och sen nu också när allting kommer komma med VR och allting. Mm. Alltså porren kommer ju bli, jag har hört att de är porrbranschen några som har investerat mest pengar i VR.
Mm.
Och att alltså vad det kommer utvecklas sen åt det hållet. Mm. Att man kommer kunna sätta på sig ett par glasögon. Och sen så är det allt det här man utvecklar nu för händer. Mm. Olika typer av handskar. Sen man kommer kunna känna samma saker som det man gör. Mm. Alltså i massa olika områden. Men även i porren. Att du kan vara med under en porrinspelning. Och gå runt i rummet där. Och,
exakt. Och att du typ alltså också är den som blir eventuellt får, alltså någon typ suger av dig, att du är den som typ upplever det fast det inte händer, men det händer ju i hjärnan.
Då kommer det säkert också vara att det kommer finnas så här features som man köper till, så avsugningsmaskin typ, och sen så har man sätter på sig med glasögonen.
Mm.
Alltså, och där är vi säkert bara några år därifrån.
Mm. Absolut, absolut. Och det är ju också porrindustrins, vad ska man säga, det får man ändå liksom ge dem, att de är så sjukt långt framme vad gäller teknik. Och det är ju typ de som gjorde att vi, alltså porrindustrin som gjorde typ att vi har betallösningar på nätet idag. Alltså det är liksom, det är där det har drivits på, för det där eftergång, liksom efterfrågan har varit så stor. Ja, gud, absolut.
Men visst var en av de största sajterna i USA, Pornhub?
Mm.
Alltså en av de mest besökta,
precis.
Jag vet inte om det var plats 8 eller 6 eller något sånt där, men det var så här.
Mm.
Ja.
Ja, men det, och de har ju stormat kring nu. Jag vet inte hur mycket du har hängt med, men det har ju varit jättemycket som har hänt där på bara några månader nu.
Vad har hänt då?
Liksom, long story short så var det en... Alltså dels är vi många som har jobbat med det här i många, många år och pushat på och liksom ifrågasatt innehållet på Pornhub. Kanske framförallt vad gäller där vi liksom har vetat om att människor har gått ut och berättat att när jag var 8 år så blev jag utsatt för övergrepp, det här filmades och det finns på Pornhub och jag har försökt få bort det. Och ibland har de tagit bort det och ibland har det laddats upp igen. Så det finns så sjukt många sådana berättelser. Så vi är många som har kritiserat det och bara så här, hallå, allt på Pornhub är inte safe. Alla är inte över 18 till exempel. Sen behöver du inte vara safe för det, men det är i alla fall en gräns att hålla. Och då så var det en artikel i New York Times av en journalist som ifrågasatte varför Mastercard och Visa erbjuder sina betaltjänstlösningar på Pornhubs sida med tanke på allt vi vet om alla dessa case. Och då i en klipp till så drog de båda betaltjänstjättarna tillbaka sina samarbeten. Så nu finns de inte längre på Pornhub. Och PayPal drog väl tillbaka för några år sedan och Amex har aldrig funnits där. Så att, ja, dels det. Och sen så har Pornhub själva raderat. De tvingades anta en policy och sen tvingades de följa den. Så nu har ungefär 10 miljoner videos plockats bort från Pornhub.
Det är mycket.
Jättemycket. Och jag såg för att jag klickade in alltså nu på väg hit så såg jag... Jag bara kollade hur många kategorier de hade, strax under 100. Och en av kategorierna är då teen. Och i parentes nu så står det 18 år, eller plus 18. Och jag vill minnas att det aldrig har stått så förut. Att det bara har stått teen. Så att man tvingas ju från Pornhubs sida att anpassa sig.
Jag förstår. Då har de då jättemånga videos som de har upptankade.
Mm.
Som de inte... med 100% kan säga att den här personen bara har varit om. Ja. Så blir det så att kan du inte bevisa måste du ta bort den.
Precis. Och då plockat bort också från unverified users. Alltså typ de som inte har verifierats då som användare. Och nu har de ett krav då på att ska du ladda upp någonting på Pornhub så behöver du vara verifierad. Och sen har de också plockat bort sin downloading-knapp. Så du kan inte som konsument ladda ner lika enkelt då deras videos längre. Men det kunde man innan då.
Men alltså Pornhub, funkar det på det sättet att vem som helst kan ladda upp?
Inte längre då, men tills för någon månad sen så var det varit så, ja.
Och tjänade man pengar på det då, eller?
Det kan du göra, om du till exempel, väldigt ofta så är det ju så, alltså porn har blivit som ett YouTube, egentligen, för porr. Och det som till exempel stora företag, eller mindre företag, gör, det är ju att man laddar upp och så försöker man driva trafik från Pornhub till sin sajt då, till exempel.
Där man betalar lösning, att de
där man istället, ja, precis.
De lägger upp någonting så här 5-6 minuter.
Precis.
Och sen så får man
en liten teaser, och sen så får man klicka sig vidare. Ja, exakt. Och sen så finns det såklart reklam, och det finns ju massa grejer på Pornhub som också gör att det tickar in väldigt mycket pengar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm. Mm. Och hur ser porrstatistiken ut då? Hur många procent kollar på porr och vad kollar man på? Vad är topp 5, topp 10? Vad är det för kategorier som är populärast? Mm. Lite sånt där.
Jag plockade fram lite till dig. Ska vi se. Nej men dels så har vi ju, eller så här, det är typ det enda vi har egentligen. Det är ju Pornhubs egna siffror. Och de släpper ju en så här rapport varje år. Och 2019, jag plockade fram lite, över de mest liksom sökta termerna då. Då ligger Japanese, hentai, lesbian, milf, Korean, Asian, stepmom, massage, anal, ebony, big ass, teen, threesome på topp sökningarna. Och så teen till exempel här tycker jag ligger ganska långt ner om man säger, jämfört med
vilken var hög och låg?
Japanese är högst. Faktiskt.
Japanese är högst. Ja. Säger de topp 5 högst då?
Ja, Japanese hentai. Alltså hentai. Typ japanskt animerad porr. Lesbian. Och MILF. Alltså Mother I'd Like to Fuck från typ American Pie. Om du kommer ihåg den filmen. Ja. Korean och Asian. Och alltså jag vill ju minnas att för typ så här, ja, men, vad ska jag dra till mig? Säg 2015-2016. Att teen låg högre upp. Än vad jag tycker att...
Vad var de andra fem då?
Ligger nu. Ska vi säga stepmom. Och massage. Anal, ebony, big ass, teen.
Anal,
ebony.
Ebony.
Alltså typ mörkhyad då. Mm. Och big ass och teen. Och sen så kommer threesome.
Trekanter.
Trekant, precis. Anime, alltså animerad. Public antar jag då i... In public på ICA. cream pie. Big tits, Chinese, gangbang, och så latina, cartoon, Indian, BBC, joy och squirt.
BBC?
Ja, jag vet inte exakt vad BBC är, kände jag nu. Vi får googla, Alex.
BBC, det låter som en nyhets... Ja, det... Men det måste ju vara så här, big butt...
Big butt...
Kack.
Kack.
Big butt kack.
Ja, ja, 100%. Jag tror vi
det är det. Det är säkert ja. Det. Big butt and huge cock.
Ja. Ja, I think you nailed it.
Så att det är de populäraste kategorierna.
Det var 2019. Mm. Ja. Och men här ska sägas, och det är viktigt, att när man kollar på hela liksom, Pornhubs, all deras statistik i den här rapporten som de släpper varje år, så inkluderar de inte under 18 i konsumenter. Så att det här är ju över 18-sökningarna.
Vi gör så här, vi kör en till lyssnarfråga.
Ja, spännande.
Hej Maria och Alex, jag har en liten fråga till er. Jag upplever av egna erfarenheter att de flesta män födda 90-tal är mer eller mindre porrskadade. Och jag undrar om man hade kunnat förändra detta beteende och syn på kvinnor i ett tidigt skede, det vill säga skolålder, att lärarna hade tagit upp det här mer, eller om ansvaret helt och hållet ligger hos föräldrarna. Vad tror ni det beror på? Och jag syftar ju på mainstream porr. Tack för en jättebra podd. Mm.
Tack så hemskt mycket. 90-talisterna är porrskadade.
Mm.
Och det är någonting som jag och mina kompisar har pratat om också.
Mm.
För att det är där, så här, när vi var små då var det verkligen så. Då fick man så här, gå in i en affär. Mm. Man fick liksom köpa den här porrtidningen. Det var sjukt pinsamt. Mm. Och att man fick gå ut i skogen och typ titta i den.
Just det.
Så att det var ju inte alls som att det är två knapptryckningar. Och sen ser man liksom hundar ha sex med apor blandat med ett gäng andra personer som gillar det. Alltså det är ju så sjukt. Allt är så tillgängligt nu. Det var ju inte det förr i tiden. Mm. Så att ja, generationen får lära sig sex på ett nytt sätt. Mm. Så vad svarar du på den här frågan?
Mm. Ja men alltså, vad ska vi göra egentligen är det hon frågar. Och jag tänker att det handlar mycket om är ju att få till ett porrkritiskt samtal. Och att ha det åldersanpassat från ganska tidig ålder. Så att, alltså jag menar, jag har träffat barn i förskoleålder och pratat porr utan att ens nämna ordet porr. Vi kanske pratar sociala medier, vi kanske pratar liksom gränssättning, att vara snäll med varandra på nätet. Vi kanske pratar spel och så vidare. Och så är det någon som räcker upp handen och säger att jag har sett äckliga bilder. Och där kanske jag får anta att nu pratar vi säkert om porr. Även om jag inte kan ens veta det, så kanske det är det vi pratar om. Så att man liksom tar också samtalet, som sagt, åldersanpassat utifrån vad barnen själva berättar och vad de tar upp. Men från typ så här årskurs... Jag skulle säga årskurs 4, 5, 6, absolut, där pratar jag porr. Och inte på det sättet att man håller en hel porrföreläsning som man kanske gör för deras föräldrar på kvällen. Utan att man igen pratar, liksom bakar in porren i ett samtal generellt om till exempel om nätet. Och att man där, tror jag att många barn uppskattar, att man visar att man fattar läget. Och att man typ inte är så chockad över att det här finns och att du kanske har sett någonting. Jag brukar också ställa liksom frågor som, vad är det bästa du har sett? Vad är det roligaste du har sett? Vad är det roligaste du har gjort på nätet? Vad är det bästa liksom, du och dina kompisar gör på nätet? Vad är det jobbigaste som har hänt? Vad är det värsta du har sett? Så att man inte heller bara tar de här, allt som är så hemskt och farligt, så, utan att man också tar det positiva och bakar in det i det. Men ja, skolan har ett stort ansvar. På Changing Attitude så har vi digitalt material som vi till exempel erbjuder skolor, så att det är liksom något man vill att, eller som vi gärna vill att skolor ska ge sina elever liksom kunskap. Och så måste man också se att vad ska man säga, alltså jag tror absolut på lagstiftning och liksom reglering och så, men någonstans så tror jag också att får vi till ett liksom vettigt samtal, och inte bara ett utan flera i många års tid, där man i ett liksom, med ett förtroende kan prata om de här svåra sakerna, så tror jag att mycket är vunnet på det sättet. För jag tror också att det handlar om att hinna lite före porrindustrin. För nu är det tvärtom. Nu är det porrindustrin som hinner jobba med våra barn och unga i liksom 4-5 år. Sen glider vi in och berättar om liksom, kondomer på en banan, typ. Så att vi är ju helt, liksom, vi är så sent ute. Det behöver ju bli tvärtom. Vi behöver hinna för oss sen, så får porrindustrin eventuellt liksom komma med sitt budskap. Men då ska de i alla fall komma ihåg vad de vuxna sa. Och att prata positivt om sex.
Så då tycker du att man som förälder, om man lyssnar på förälder, så är det så här, okej, men jag har en 10-åring hemma. Mm. Ska man prata med sin 10-åring då och säga så här att det finns, vad säger man för något?
Alltså jag brukar ju som sagt ställa frågan först till dem egentligen. Så här, vad, har ni snubblat på någonting på nätet som ni vill prata om? Och min erfarenhet är att det alltid är någon som berättar om någonting. Och så är det flera i klassen som känner igen sig och helt plötsligt har man värsta bra snacket. Och igen, det handlar inte om att ge dem en porrföreläsning, utan om att som vuxen visa att jag fattar att det finns grejer på nätet som inte är till för barn. Och jag fattar att du säkert har snubblat på det, eller kanske kommer du snubbla på det, och jag kommer inte bli arg om du ser det här. Om du kommer till mig och berättar någonting, så kommer det liksom inte, alltså ilskan ska inte riktas mot barnen. I så fall ska den nu riktas mot porrindustrin. Den är ju vuxenskapad och upprätthålls av vuxna.
Men ska man då så här, vi vill säga att man säger då, så här, ska man säga då att ni får inte kolla på det här? Eller ska man säga så att det här är inget bra för dig att kolla på det här? Eller ska man säga något helt annat?
Mm, alltså hellre nummer två. Men jag skulle hellre typ säga, så här, det här kanske du snubblar på, typ. Alltså för att ha ett ganska verklighetsförankrat...
Ja, och då säger den, jag har kollat på det här 20 gånger.
Ja, ja. Och där har du ett perfekt tillfälle. Aha, berätta, vad har du sett?
Då säger du så här, ja men jag har kollat på det här och det här.
Ja, ja men okej. Okay. Ja. Berätta, hur såg det ut? Hur behandlades kvinnorna till exempel i filmen? Vilken roll tog mannen? Att prata lite kritiskt om innehållet. Det är ju ofta ett jag i alla fall med elever att liksom, okej, fattar, du har sett det här, du har varit inne på Pornhub, hur såg det ut? Vem var den dominanta? Vem var den underlägsna? Var det strypgrepp som ingick? Var det någon som blev slagen? Var det någon som blev dragen i håret? Hur kändes det? Vad tänker vi om det? Bla, 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 bla.
Förstår. Man går igenom det på det sättet. Mm. Så man försöker få känslor att förklara att det här är inte bra grejer. Men inte säga att det här är inte bra grejer. Mer säga att förklara att, så att de förstår att det här finns jättemycket sätt det här kan göras på som verkligen inte är bra.
Ja, precis. Precis. Och just det här kritiska tänkandet som vi ju... Alltså vi lär ju inte barn att all reklam alltid är dåligt. Det vi lär om att vara reklamkritiska, att vara källkritiska. Och jag tänker att det behöver vara samma tänk här. Och jag tror att mycket vunnit på att vi är realistiska, att vi fattar att de flesta tonåringar kommer snubbla på porr. Så att ta snacket är liksom jätteviktigt.
Kör vi nästa fråga.
Mm.
Hej, jag är en tjej från norra Sverige och jag undrar om och i så fall hur porrtittande kan påverka parförhållandet.
Mm. Ja, och det är också en fråga som har kommit in väldigt många på, som jag har läst massa andra sätt. Så här att, jag kanske inte vill att min kille kollar mycket på porr, jag vill inte det heller. Berätta lite grann om det, för- och nackdelar med det.
Absolut.
Porr i relationer.
Just det. Alltså det är ju också många av de DM som jag tar emot. Det handlar ju bland annat om det. Och därifrån både killar och tjejer som säger att jag upptäckte att min partner kollar porr. Eller jag vet att min partner kollar porr. Min partner kanske försöker få mig att kolla porr. Jag vill inte. Och så vidare. Sen ska ju sägas att det jag tar del av kan ju oftast vara ganska negativa berättelser. Det kanske är så att i en relation där alla mår bra och man tycker att det här bara kryddar och det gör det bara härligt. Det är ju inte de som förmodligen kommer skriva till mig på Instagram sen. Så det behöver jag ju liksom vara medveten om. Men de berättelser jag får som gäller det här, det handlar väldigt ofta om att man antingen tvingas eller pressas av en partner att kolla porr. Eller också framförallt många tjejer som skriver att ja, men jag känner att jag måste leva upp till hur killen, alltså det han ser i porren. Så jag jämför mig i en heterosexuell relation, och så jämför jag mig med kvinnor i porren och tänker att så här, men shit, stora tuttar, jag måste se ut så där liksom. Jag ser inte alls ut så där, och hur tänder han egentligen på mig då och så vidare. Så
jobbigt om man inte är stepmom heller.
Ja, precis. Exakt. Och liksom den här pressen som jag tror att du och jag är ändå liksom, vi är inte 15 längre. Vi kanske kan tänka mer kritiskt kring det här, och vi kanske fattar att så okej, det ser ut så där. Men jag är fortfarande fin som jag är. Jag duger som jag är. Men jag tror att när man är 14, 15, 16 så är det också en väldigt sårbar tid. Det är liksom, ja, men du vet, man kanske har sin första relation och där vill man egentligen bara göra allt rätt. De flesta vill bara nail it. Och något jag också väldigt ofta får höra från killar är ju just att ja, men jag har sett det här och det här i porren. Jag har sett att liksom, ja, men oftast så är det någon som stryps. Och tjejen i porren, när hon stryps så skriker hon och stönar. Så det verkar som att hon tycker att det här är nice. Då kanske jag ska tillämpa det i min relation. Men det vill jag inte. Så hur ska jag göra? Typ, är jag dålig i sängen då om jag inte gör som i porrfilm till exempel? Sen det här också väldigt ofta på föreläsningar till exempel, så kan ju unga killar komma fram sen och säga, du Maria, du måste fatta en grej. Och det är att det är inte alltid vi som vill strypa, utan att det är tjejen i vår relation som vill att vi ska strypa. Så då har vi också fått en situation där kanske unga tjejer vet att i porren så är strypgrepp vanligt, och därför så ber jag om det, för jag vill vara en cool och skön tjej. Så att det får ju konsekvenser.
Men vad tycker du om det, så att en tjej, som jag har fått en så väldigt vanlig fråga när vi hade den här frågestunden, att det är så här, men min kille kollar porr, jag tycker inte det känns bra. Ska man ta upp det? Och kan man förbjuda någon att kolla porr?
Alltså så här, jag tycker att i en relation så har du rätt att sätta gränser. Jag tänker att det handlar om gränssättande. Är du inte bekväm att din partner kollar porr, då tycker jag att du har rätt att säga till. Och det jag väldigt ofta ser i, om man tänker sig typiska läsarfrågor där någon har skickat in typ en sån fråga och så får man ett svar. Jag är alltid så liksom besviken på de svaren. Det är alltid den här liksom, nej men du kan inte säga åt vad någon annan ska. Men jag tycker någonstans att här behöver unga tjejer kanske framförallt få veta. Jo, om det inte känns bra så känns det inte bra. Och då har du rätt att följa den magkänslan och du har rätt att säga ifrån.
Tycker du att porr är otrohet? Vi ponerar då det här, det är ju en ganska vanlig fråga, men vi ponerar då att man har en kille, eller man har en tjej, men vi tar det kille-exemplet istället. Och sen så två gånger om dagen så sitter han och kollar på fem andra tjejer som har sommar sex. Är det otrohet då, eller är det inte otrohet?
Där tänker jag någonstans, där får man liksom gå till till de specifika relationerna där det här eventuellt händer och titta på, har man satt upp någon typ av definition eller gränssättning för vad man tycker är otrohet? I vissa relationer så tycker man ju att ja, men vi har ett öppet förhållande, man får ligga med vem man vill så länge man berättar om det sen, till exempel. Har man legat med någon och inte berättat det, då kanske man definierar det som otrohet i den relationen. Och i en annan relation så tycker man att det känns att vara otrogen, det är att typ kolla på porr, till exempel. Så att för de som tycker det, ja, då är det det. Och för de som inte tycker det, då är det inte det, typ så, skulle jag svara.
Nästa.
Hej Alexander, jag heter Lisa och kommer från Uppsala. Jag har en fråga om porr till Maria Alin. Är det negativt på något sätt att titta på vanlig porr ibland? Och var hittar man rättvis, jämställd och säker porr helt utan tvång?
En bra fråga. Och vi kan lyssna på nästa fråga också som är typ likadan.
Hejsan, mitt namn är Sara och jag bor i Malmö. Det är så här att jag undrar om det finns feministisk porr och hur du ser på den saken. Det här är något som jag har funderat över ett tag och jag vill gärna höra din synpunkt på det här.
Så bra frågor. Alltså, det här är ju det är ett superintressant område. Det ska sägas att mitt fokus är alltid på mainstream-porren, men det här är typiska frågor man får. Vissa kommer ju hävda att feminism plus porr, att det inte går ihop. Att feminism handlar ju liksom om att det är jämställt och det är lika rättigheter och skyldigheter. Och man tycker att porren, i och med den forskning vi har, bidrar till liksom mindre jämställdhet. Och alltså kan inte det förenas. Sen finns det ju de som hävdar att jag producerar feministisk porr och vill sätta den stämpeln på det. Och jag producerar det, liksom det vi, vad ska man säga, rättvisemärkt porr då. Och där någonstans så känner jag så här, jag har inte tillräckligt med kunskap om alla de producenterna som påstår det. Så jag går liksom inte in och tycker så mycket där egentligen. Där tänker jag så här att, kan du som producent säkerställa att alla mår bra och att det, liksom, att det verkligen är så, då är inte det riktigt det jag bryr mig om på samma sätt, om du förstår vad jag menar. Utan det är lite samma som, jo men det finns ju de som vill sälja sex. Ja, men vad bra. Kör hårt på det, typ.
Men har du några tips på dem då? Som är så här, att det här är ändå schysst porr.
Alltså, det finns ju...
För att det är lite speciellt nu också. Det sitter jättemånga här. Okej, jag vill göra någonting. Men jag vill fortfarande komma med en porr. Men jag... samma sak så här, att när jag gillar att äta semlor. Jag ska sluta käka 10 semlor om dagen. Men jag vill äta en semlor om dagen. Jag kommer fortfarande käka semlor. Vad ska man kolla på någonstans som är lite schysstare än att kolla på Pornhub?
Just det. Alltså, jag kommer inte på några på rak arm nu som jag verkligen känner att jag kan så här, garantera att allting går schysst till.
För börjar man googla på det där, då kommer det ju ändå de här sidorna, för de har ju så mycket pengar på Pornhub allihopa. Då kommer det alltså undersidor som de gör eller vad som helst. Alltså, de är garanterat så här good porn.
Liksom. Just det.
Ja. Porn. Och nice porn!
Alltså, det är ju det alla säger. Det är ju en etikett som alla gärna använder. Och det är det jag lite grann menar, att så här,
det är svårt att hitta det på nätet.
Du kan inte garantera, alltså igen, som konsument, hur ska du veta? Det är risky business. Och sen så kommer vi inte ifrån, och det tänker jag är viktigt, oavsett hur eventuellt schysst porren har producerats. Så alltså, om någon har fått ersättning för sexet som filmas, då är det ju per definition en fråga om sexköp eller prostitution. Och där tänker jag också att man behöver ställa sig frågan, är det någonting jag vill supporta? Och så vidare. Och sen kommer vi heller inte ifrån frågan, alltså det som händer i hjärnan, i och med att du kanske nöjer dig med den, om man säger, mer etiska porren de två första veckorna, men sen så kommer det förmodligen bli tråkigt. Och då är det Pornhub som gäller.
Hej, jag heter Jenny och bor i Stockholm och jag undrar, var hittar man bra och pålitliga källor kring att porr förstör hjärnan? Tack så mycket.
Bra. Då får jag faktiskt tips om mitt eget TEDx-talk där jag tar upp från Valerie Woon som är en super expert på hjärnan och så vidare, på beroende. Så att henne, det finns på changinghealthus.cu så finns alla källor för det taket, och där finns det länkat till hennes studie till exempel. Annars skulle jag tipsa om...
Vad säger hennes studie då?
Att det liknar det som händer i hjärnan vid droganvändning eller liksom så. Liknar till väldigt stor del det som händer i hjärnan när man exponeras för pornografi. Att det är samma del i hjärnan som lite grann som en julgran liksom bara blinkar till.
Dopamin eller? Så,
precis, bland annat. Ja. Och att det också... Det man ser är att väldigt många personer som beskriver ett eventuellt tvångsmässig konsumtion då av porr, de säger någonstans, och det här är lite nyckelmeningar när man pratar om beroende, de säger att jag gör det men jag gillar det inte. Och det är en liksom, det är verkligen en stor del av definitionen av ett beroende, att du verkligen, du ägnar massa tid åt någonting du typ inte alls tycker om. Alltså finns det tvång med i bilden. Mm.
Jag har en fråga angående att eftersom det är så mycket debatt idag kring barn och ungdomars tillgång till pornografi, så undrar jag om det finns vetenskapliga studier som visar att porrkonsumtion i ung ålder har en negativ eller kanske till och med positiv påverkan, och i så fall på vilket sätt?
Mm. Bra. Ja, det finns ju bland annat från Uppsala universitet så har vi bra studier. Dels på alltså hur många unga som kollar porr, väldigt många unga killar men också tjejer som exponeras för eller konsumerar porr. Och sen också hur det påverkar, om man tänker, livsstilsfaktorer, förväntningar, erfarenhet av olika sexuella handlingar, beroende, inte just i den studien, eller där tar man upp just att jag kollar mer på det än jag vill, det är så djupt man går in på där då. Men annars ska jag tipsa om Max Waltman som har släppt en avhandling för några år sedan vid Stockholms universitet, där han pratar om the politics, the legal, legal challenges to pornography, tror jag att, något sånt, googla Max Waltman. Och kapitel 2 och 3 går igenom egentligen 50 år av existerande porrforskning. Och hitta just, går igenom alla studier som finns typ. Där man tittar på till exempel hur porren påverkar attityder, förväntningar. Hur porren hör ihop med klassisk prostitution till exempel. Vilka som medverkar i porrproduktion, vad de har för bakgrund. Så Max Waltman är mitt bästa tips. Men det finns hur mycket som helst. Googla och kolla in changingattitudes.co/porr. Så finns det också massa länkar och studier.
Det här är ju också en vanlig fråga så här, men som jag också varit inne på en del, men varför blir man porrmissbrukare?
Mm.
Och det är för att man får alltså en kick varje gång man kollar.
Mm.
Det är väldigt lätt tillgängligt.
Mm. Precis. Och det finns ju också de som är sårbara från början, som redan har en liksom förutbestämd, om man säger, sårbarhet, där porren helt enkelt påverkar lite mer och det finns en större chans att man blir beroende. Vad jag dock ser, det är just när man träffar ungdomar i skolan framförallt, det är att jag tycker mig se att vi har en ökad grupp unga som kanske inte har en sårbarhet sen innan, som trots det ändå verkar fastna i ett porrberoende, eventuellt ett porrmissbruk. Och där verkar det vara, precis som du säger, just liksom tillgängligheten som spelar väldigt stor roll. För det är ju så att ju kortare liksom sträcka det är från tanke, jag vill ha det här, till att jag når det, ju kortare den sträckan är, ju större är risken för beroende. Så det är lättare att bli beroende av porr än att bli beroende av alkohol, till exempel. För där behöver du ju någonstans, du behöver ju liksom planera, du behöver ha pengar, du behöver liksom ta dig någonstans. Och är du mindreårig måste ju någon köpa ut åt dig. Så att det är mycket, mycket svårare. Porren är ju gratis, anonym, tillgänglig, 24/7. Ja, ett buffébord.
Verkligen.
Mm. Mm.
Och hur ser framtiden ut för dig nu? Det kommer en ny bok.
Mm, det kommer en ny bok.
Vad kommer den handla om?
Porr. Porr, sex och samtycke. Värsta, bästa, svårsnacket släpps på Bonnier Fakta tillsammans med Childhood. Och jag och Maria Duva som är kinolog och träffar kanske flest barn i Sverige skriver ihop. Så det känns spännande. Skitkul, verkligen. Och kunna ge den till typ 12, 13, 14-åringar. Men också föräldrar som vill veta hur ska jag prata porr med mina
barn. Jättebra.
Mm.
Den kommer i höst.
Mm, kommer i typ augusti.
Då får vi bänka oss.
Ja, men så kul. Verkligen.
Det går att läsa innan man somnar.
Ja.
10 sidor porr.
Exakt. Hur gammal är ditt barn?
2,5.
2,5, just det. Du har några år kvar.
Ja, han har inte börjat kolla än i alla fall.
Nej, precis. Ja, men då borde du läsa den och så får du liksom... Då är du förberedd.
Ja, verkligen.
Det är skitbra.
Det är strålande.
Mm.
Men det har varit jättekul att ha dig med.
Skitkul att få vara här. Jag är så glad att du lyfter frågan.
Ja, men det är viktigt och också väldigt... Alltså det är ju intressant. Det är ju så här att man, porr i allting är lite i det fördolda. Och sen bara så ser man så här, okej, det är en av världens mest besökta sidor.
Just det, precis. Det är
så här. Folk pratar om att de googlar hela tiden, men sen så sitter folk och googlar 2 gånger. Sen kollar de porr. Men så här, det är så här, det är så himla stort.
Så stort.
Till det bara, sista statistiken. Mm. Hur mycket tjejer kollar porr i Sverige och hur mycket killar?
Mm. Ja, men då tog jag också fram från Folkhälsomyndigheten senaste. Och då har vi ju 70% av kvinnor i Sverige säger att jag använder aldrig porr, medan 70% av männen säger att man använder porr. Så den skillnaden är ju jättestor. Och tycker
tror
jag
att tjejerna ljuger eller?
Spännande. Alltså,
för jag tänker att killar kanske är så här...
Eller, att det är mer accepterat.
Att det är mer accepterat.
Absolut kan det
och
vara
tjejer
så.
Kan vara det så här tabu. Ja, det är absolut. Samma sak så här, har legat med en kille bara som har legat med 3 personer säger 100. Och en tjej säger som har legat med 100 säger 0.
Mm,
alltså det är, helt... Nu överdrev jag lite.
Ja,
men
jag förstår precis vad du menar.
Det är coolt som kille och det är slampigt och fult som
precis.
Tjej.
Precis. Helt säkert ett mörkertal, absolut. Den, och det tycker jag också när man har tittat på liksom porrforskning överlag och långt tillbaka i tid, så ligger ju siffrorna för tjejerna ligger väldigt lågt. Men när man träffar ungdomar i skolorna så tycker jag någonstans att så här, nej, men det stämmer inte. Det kan inte bara vara 0,någonting% liksom, för att här i den här klassen och här, och du vet, och nu har jag ändå jobbat i liksom typ 10 år med den här frågan, så att... Så jag, nej, jag håller med. Det finns absolut ett
mörkertal. Men hur många ungefär? Är det alltså 30% av tjejerna som kollar porr då?
Ja, det är så här då. Då säger 41% av killarna, slash männen då, i åldern 16-29 år, de kollar porr typ varje dag, men i alla fall minst 3 gånger i veckan. 41%. Ja. Och en motsvarande andel då för tjejer är 3% som säger att man kollar typ varje dag. Så att om det... är, låt säga att om det här nu 100% skulle stämma, så verkar det vara en väldigt stor skillnad i hur många killar och hur många tjejer. Och det är klart, den könsskillnaden, den finns. Och den har vi sett i forskning länge. Och den kan säkert också förklaras av att till exempel Pornhub eller andra stora porrsajter producerar material som riktar sig mer till killar, den manliga blicken och så vidare och så vidare. Men jag håller med dig. Jag tror också på att det finns ett mörkertal här, just precis som du säger, att det inte liksom ingår i liksom normen för sig att tända på porr.
Ja. Sen är det säkerligen så att män har alltså mycket högre, alltså garanterat.
Ja. Ja. Och då, jag menar, vi ser ju ändå skillnad i de här studierna, så att någon skillnad finns det nog, men sen kanske det är lite fler tjejer. Sen skulle det kunna vara tvärtom också, att det kanske är lite färre killar. Det kanske är någonting man som kille tänker att så här, ah, men shit, en del att bli man är väl ändå att kolla porr, så att liksom, jag svarar ja här, typ. Den liksom finns ju också. Ja, men det är typ så det ser ut, skulle jag säga. Mm. Mm.
Superspännande att ha dig här och stort lycka till med den nya bok. Jag ska läsa den sen.
Tack, Alex. Skitkul att få vara här.
Ja, stort tack. Ha det så bra.
Detsamma.
Fram Gangspotten with Alexander Prolaros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet, och i vårat nästa avsnitt vet ni vem vi har då? Jo, det är Christer Olsson. Han som fick in över 2000 mejl när han var med i Framgångspodden. Han som skulle gå i pension och kände så här, nej men nu har jag gjort tillräckligt. Men sen så fick han mer uppdrag än någonsin, mer populär än någonsin. Han har förändrat livet på så himla många. Han har också en kurs i Framgångsakademin som nu bara måste gå. Den är hur bra som helst. Men lyssna in nästa avsnitt och otroligt, otroligt mycket värde med ingen mindre än Christer Olsson. Ja, stort tack för att du lyssnade. Ha en fantastisk vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.